Men om det rör sig om allmänt stök, bara djävulskap, då måste man bedöma det på ett annorlunda sätt, menar jag. Så jag tror inte att man kan liksom säga att det är liksom alla elever som skapar stök eller kommer sent i skolan, att det är, som ibland de tongångarna jag hör, att ja, men det beror bara på psykisk ohälsa. Det menar jag skitsnack. Det där är ett sätt att underkänna eleverna, menar jag. Att det är att liksom ha låga förväntningar på eleverna. Att ja, alla samhällsproblem eller alla ungdomsproblem kan kokas ner i psykisk ohälsa. Det är också en trend som jag ser det som. Ja, ungdomarna, 18-åringarna, åker ner till Syrien och slåss för IS. Ja, det beror på psykisk ohälsa. De begår folkmord. Ja, det beror på psykisk ohälsa. Det beror på utanförskap. Vi har på något sätt hittat lösningar som, eller förklaringsmodeller, där vi kan gå till sängs varje natt och känna, ja, men vi har en förklaring till varje samhällsfenomen. Och den passar mig. Och så kan vi fortsätta jobba på. När vi ser att problemen ökar och ökar och ökar. Jag är mycket tveksam till den typen av förenklande förklaringsmodeller där man liksom viftar bort att här har vi faktiskt ett bekymmer. Vi måste kunna prata om det åtminstone.
Hamid Zafar kom till Sverige som flykting från Afghanistan när han var 5 år gammal. Idag har han hunnit bli 37 och Sveriges kändaste rektor. Nyligen utsågs han till årets svensk av tidningen Fokus. TV- och tidningsintervjuerna har sedan dess avlöst varandra. Den mediala bilden har ett enkelt budskap. Likt en sheriff i Vilda Västern kom Hamid ensam inridande till biskopsgården och styrde upp Sjumila skolan med järnhand. Ordning och reda sattes på dagordningen och skadegörelse åtgärdades med en räkning hem till vårdnadshavarna. I dagens avsnitt av rektorn ska vi gräva i vad som stämmer i den bilden. Vi ska diskutera med Hamid vad det var som verkligen hade effekt i arbetet på Sjumila skolan. Hur han till synes kan vara så tuff och samtidigt ha en så mjuk röst. Vilken effekt storleken på hans armar har på dem han möter. Och hur han ställer sig till lågaffektivt bemötande av våra svenska skolmyndigheter. Så då sitter vi i kommunhuset i Mullsjö med Hamid Zafar. Mm. Välkommen till podcasten Rektorn.
Tack.
Du har precis varit i Afghanistan.
Stämmer.
Vad gjorde du där?
Jag åkte dit med Svenska Afghanistankommittén. Jag sitter i styrelsen för kommittén och det här var en studieresa till Afghanistan där vi besökte våra lokala kontor där vi tittade på verksamheterna, klinikerna och skolorna som drivs i Afghanistankommitténs regi. Mm.
Hur kändes det att komma tillbaka då liksom med, när det var de sakerna du fick se?
Det är klart att man får perspektiv på saker och ting när man besöker exempelvis klassrum med över 40 elever på en skola med 3500 elever där de läser i 3 skift på grund av utrymmesbegränsningar, alltså lokalbegränsningar. Då får man ju perspektiv på hur vi bedriver skolor här i Sverige. Så att det är någonting annat. Mm.
Vad säger det perspektivet då?
Alltså jag tror att vi i Sverige vi är väldigt bekväma och trygga. Vi tar skolan mycket för givet. Men för de afghanska barnen, där tar man inte skolan och utbildning för givet. Utan det är liksom en kamp. Och det är det som kan göra en reell skillnad för barnen. Mm. Förändra deras livsvillkor i grunden. Ta bara en sådan sak som att Svenska Afghanistankommittén är den första organisationen som erbjuder nomaderna och deras barn en utbildning. Det har aldrig hänt i Afghanistans historia tidigare att nomadbarnen får utbildning. Det är klart att det är också skillnad för landet. Mm.
Har du minnen från Afghanistan innan du kom hit som 5-åring?
Ja, jag har inte så jättemånga, men en del minnen har jag. Så att jag minns ju lite grann från min barndom när jag växte upp där ute på landsbygden utanför Kabul. Och jag hade liksom en väldigt bra barndom i Afghanistan. Så det är klart att komma till Sverige, det var ju någonting helt annat än att växa upp i Afghanistan. Mm. Och jag har tänkt mycket på den här perioden, att hur jobbar vi med att integrera nyanlända som kommer till Sverige? Hur hjälper vi deras barn och lyckas på bästa möjliga sätt? Och försöker liksom tänka tillbaka på min egen tid som nyanländ i Sverige. Mm. Och vad var det som gjorde skillnad för mig? Vilka trygga uppväxtvillkor var det som gjorde skillnad för mig när jag växte upp i Sverige?
Nu är du inte rektor utan du är ju skolchef i Mullsjö kommun. Men hur förkroppsligar du den kunskapen i dagsläget?
Dels så försöker jag göra det genom att liksom skriva om det. Jag skriver regelbundet i Göteborgs-Posten och försöker lyfta integrationsfrågor och utbildningsfrågor så mycket som jag bara kan. Och där jag liksom går tillbaka till historien i svensk integrationshistoria och kan liksom peka på och angripa de områden där vi har misslyckats i mångt och mycket. Jag hittade en artikel från Göteborgs-Posten som är daterad till 89, så exakt 30 år sedan. Mm. Där det var turkiska föreningen oroar sig för utvecklingen av att man skapar ett bestående samhällsproblem när man har segregerat invandrargrupper så som man har gjort. Det är inga nyheter. Man kan gå tillbaka i historien och se att det fanns tecken på att saker och ting höll på att gå i fel riktning redan för 30 år sedan. Men när politikerna har varit för svaga eller inte brytt sig så mycket om de här problemen som legat framför dem.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag tänkte vi ska komma in lite på att arbeta utifrån vetenskapliga perspektiv och arbeta utifrån sina egna erfarenheter lite senare i podden. Mm. Jag tänkte jag skulle vilja stanna kvar lite i dig som person. Mm. När jag hör dig prata i radio, jag har hört dig i otaliga podcasts och intervjuer. Du har en väldigt mjuk röst.
Okay.
Och sen så vet jag när jag läser liksom ditt record på något vis att du har dragit igenom oerhört tuffa processer. Mm. Så jag tänker att den här mjuka rösten och den här kraftfulla, liksom att där är två stycken, inte motstridiga, men där är andra krafter i dig än din mjuka röst.
Jag tänker att jag har lärt mig med åren att liksom försöka vara så tålmodig som det bara går, även om det har varit en av mina akilleshälar såklart, att jag är en person som vill att det ska gå snabbt många gånger. Processer ska liksom inte behöva dras i långbänken. Men sen har jag också liksom lärt mig längs med vägen att många gånger så är det liksom bäst att hålla huvudet kallt och försöka vara så professionell som möjligt. Mm. För det är svårt att, alltså jag tänker framförallt på när jag jobbade som rektor ute i Angered, så befann vi oss i ganska tuffa och intensiva samtal med olika aktörer, fackliga parter och så vidare. Och den processen där, den lärde mig väldigt mycket att vikten av tålamod och vikten av att ha ett kyligt förhållningssätt. Så att jag tror att jag är präglad mycket av den perioden där.
Ja. Det känns som att du skulle kunna peka på konkreta exempel här när du fick lära dig det den hårda vägen så att säga.
Absolut.
Kan du bjuda på någonting?
Alltså jag har varit med i möten där ett av de möten jag kommer att tänka på var faktiskt med våra fackliga parter. Och vi hade planerat att göra en större organisationsförändring på skolan. Och det här hade retat upp stora delar i personalgruppen ganska ordentligt. Och skyddsombudet gick i taket. Och vi hade samtidigt ganska allvarligt krav på oss från Arbetsmiljöverket. Så vi hade två stackars kvinnor som åkte in från Stockholm och träffade oss. Och där var liksom våran skolchef från stadsdelen och min chef var där också. Och då träffades vi och under 2 timmar så satt vad ska jag säga, de fackliga parterna, de överröstar oss med en harang av olika liksom, personangrepp mer eller mindre och underkände oss i vårt arbete. Och det mesta av det var väldigt osakligt, men då hade jag fått rådet att liksom bara liksom försöka hålla huvudet så kallt som möjligt. Och för oftast är det så att när man ger sig på någon på det viset i överläggningar, så är det den som är mest aggressiv och använder sig mest av personangrepp som sågar av den gren han eller hon sitter på. Och efter mötet så kom de två handläggarna fram till oss och sa att hur står ni ut med det här? Så sa jag det, att ja, det frågar vi oss också. Och mycket riktigt fick vi rätt från Arbetsmiljöverket. Och, så att jag tänker att det i mångt och mycket så det rådet ger alltid till folk att i svåra situationer så är det viktigaste att försöka vara så professionell som möjligt. För att det är svårt att liksom peka på eller angripa någon för felaktighet när han eller hon är professionell i sitt förhållningssätt, i sitt yrkesliv, i alla situationer. För ibland träffar man på föräldrar som vräker ur sig känslouttryck. Och tyvärr är ju ofta det på det viset att skolan har blivit en plats där man får ta emot. Alltså, det blir en avskälpningsplats för folks missnöje och känslouttryck. Och alla som jobbar i skolan känner säkert igen sig att man stöter på föräldrar som ibland är helt galna. Så är det tyvärr. Och då står ju lärare och rektorer i en sits att försöka hantera det och herberera det så gott det går. Så det är inte helt lätt alla gånger.
Har du någon gång liksom svarat med samma, alltså givet moteld?
Alltså jag har nog haft möten där jag liksom blivit väldigt, väldigt provocerad. Där det har liksom legat väldigt nära till hands att ge ifrån sig någonting ordentligt. Det jag har allra svårast för, det är när någon har ett oärligt uppsåt. Jag har inga som helst problem eller bekymmer med meningsmotståndare som har en avvikande åsikt. Det har jag inga problem med, jag respekterar det. Föräldrar som vill göra en anmälan till skolinspektionen eller är missnöjda på ett eller annat sätt. Men jag utgår alltid från att motparten har ett ärligt uppsåt. Och det är när man inte har det jag väldigt, det har jag väldigt lite respekt för.
I vilket sammanhang har du träffat på det?
Jag tänker på ett fall där föräldrar spelar in ett samtal och trots att man redogjort för att där man har ställt uttryckligen frågan, där jag ställer uttryckligen frågan, kommer ni att spela in det här samtalet, för då behöver vi göra samma sak. Och då befinner man sig ju ganska långt ifrån varandra. Och det gör man ju tyvärr ibland. Men då tänker jag ändå att när man ställer en sådan fråga, så om man svarar att nej, det tänker man inte göra, att man håller sig till sanningen sen. Att man är ärlig hela vägen. Men sen så dyker det ändå upp ett liksom bandat samtal, redigerat från det mötet. Det har jag väldigt, väldigt, väldigt svårt för. Och då svarade jag tillbaka via mejl så att jag kommer inte träffa er något mer i personligt möte. All kommunikation sker mejlledes. Och därmed basta.
Där är ju också sen den här liksom mjuka rösten och samtidigt en jäkligt grov liksom av axlar och armar. Alltså, jag tror aldrig jag har träffat någon, jag har aldrig känt mig så pass liten bredvid en rektorskollega eller en skolledarkollega så att säga. Jag tänker på kroppsligheten, hur viktig den är egentligen, vad den signalerar och vilken nytta har du haft av det?
Alltså det politiskt korrekta svaret är att det ska inte göra någon skillnad.
Nej, såklart.
Det är liksom, jag har fått den frågan tidigare, men inte framförallt utifrån kroppshyran, utan snarare att jag liksom har invandrarbakgrund och jobbat i områden med mycket invandrare. Om det har gjort någon skillnad, och att jag är man såklart också. Och det är klart att jag lägger märke till att det gör skillnad i den typen av kontext. Jag märker det i bemötandet från vårdnadshavare. Inte så mycket kanske i sån här kontext, men framförallt tror jag att det gör skillnad i, vad ska jag säga, invandrartäta områden, där mycket riktigt är ju de familjerna eller de områdena mer patriarkala, där liksom de är vana vid att från sina hemländer att rektorer är män många gånger och mannens röst väger mer. Det är liksom, jag får ju inte missbruka det på något sätt, utan jag försöker alltid liksom vara så saklig och konkret som möjligt även i de mötena.
Men vad är det som händer? Liksom, är det enklare för dem att underkasta sig där? Eller vad blir själva effekten av det, så att säga?
Jag kan ta ett exempel där jag... Det var ju när jag var ny som rektor i Biskopsgården. Mitt första föräldramöte med en stor grupp föräldrar. Och då kom det fram en ganska storvuxen turkisk pappa fram till mig. Och så tog han mig hårt i handen. Och så sa han, skakade han om den och så sa han att välkommen till Biskopsgården. Du måste vara hård mot föräldrarna här. Du måste vara hård mot alla föräldrarna. Så förstod jag inte riktigt vad han menade. Men han sa att de lyssnar på dig om du är väldigt tuff mot dem. Men jag kan inte dra mig till minnes att jag varit tuff mot föräldrarna. Men däremot så tror jag att jag har försökt vara så tydlig som möjligt. Och när det varit oklarheter eller det varit lite oklara besked, så har jag försökt alltid att hänvisa till styrdokument, skollag. Exempelvis i frågor rörande skolplikt. Mm. När föräldrarna försöker tumma på skolplikten, att man förlänger semestern och inte kommer tillbaka efter semestern. Och där vi... Jag har försökt vara så konkreta som möjligt och tydliga och säga till föräldrarna att det är inget argument, det är inget giltigt argument att ni förlänger semestern för att ni inte hittade billigare biljetter tillbaka till Sverige från utlandet, utan era barn ska gå i skolan. De har stort behov av att gå i skolan, ännu mer här än i andra delar av stan. Och ser inte vi att ni är tillbaka inom loppet av en vecka, så gör vi orosanmälan till socialtjänsten. Mm. Och det brukar göra skillnad faktiskt.
Det är ju... ska säga. Det är ju många rektorer liksom som inte lyckas ens i närheten av så bra som du har lyckats med dina uppdrag. Alltså, vad är det som har varit nyckelfaktorerna i din framgång?
Alltså, jag tror att jag hade nog kanske inte haft samma framgång i ett annat område. Men att jag tror att, om jag uttrycker så här, jag tror att jag ändå var någorlunda rätt person i rätt kontext. Och jag brukar säga att olika skolor behöver olika typer av ledarskap under olika perioder, olika faser. Och jag tror att det som Biskopsgården och Sjumilaskolan behövde när jag var där ute. Jag kom in i en tid då de behövde ett nytt ledarskap som kunde peka lite mer med hela handen. Och sen har jag givetvis, det ska jag inte sticka under stol, men jag är uppvuxen i Biskopsgården själv. Jag har gått på den skolan en gång i tiden själv och kunde... dra mig till minnes av hur saker och ting fungerar när jag växte upp och gick på skolan. Och vad är liksom good enough, så att säga. Vad är det vi kan ha för rimliga förväntningar på verksamheten? Vad är det som inte duger? Och jag tror att också i mitt möte med vårdnadshavaren där, så har jag kunnat vara mer tydlig i min kommunikation mot vårdnadshavare. Det tror jag kanske att någon annan rektor hade haft lite svårare med i en sån situation. Jag kan ta ett konkret exempel till där vi hade en situation där det knackade på min dörr och det står 20 föräldrar med somalisk bakgrund utanför. Och då har de fått höra rykten om att vi ska liksom säga upp den somaliska personalen på skolan. Och då... om man inte förstår hur den typen av mekanism fungerar, så hade man avfärdat det och gjort det på det väldigt svenska sättet och sagt att jag vill bara träffa 2 representanter och ni andra kan gå hem. Men de här människorna, de ser en styrka i att komma i samlad grupp. Det är inte det att de inte kan skicka 2 representanter som kan föra gruppens talan. Men de kommer dit, hela gruppen, för att ge sken av att vi är många. Och därför är vi starkare också. Så att det är våran samlade röst ni måste få höra. Och då var det bara att ta in dem i konferensrummet. Och där stod det 2 föräldrar med barnvagn stående. Alla fick inte plats runt bordet. Så halva gruppen stod och halva satt. Och så tänkte jag, låt dem bara få vädra sin frustration och missnöje. Så blev det ändå bra i slutändan. Men hade jag varit, vad ska jag säga, svensk tjänsteman ända ut i fingerspetsarna, så hade jag säkert talat om för dem att jag är inte tid just nu, vi bokar in ett möte, du kan 2 av er komma på måndag eftermiddag. Och då hade jag säkert skapat ännu mer frustration hos den här gruppen.
Är det någon kostnad i andra änden? Har du varit rädd någon gång som rektor?
Jag skulle inte säga rädd, men det är klart att jag har varit rädd för utvecklingen. Inte rädd för mig som person. Alltså jag är inte rädd om mig som person, men rädd för att se en utveckling där vi ser till exempel skjutningar, gängkriminalitet och där som är så nära in på skolan, där skolan blir som en slags fredad plats, men som är ständigt där liksom lockelsen från de kriminella gängen och där man är medveten om vilket pris man som skola betalar för varje elev som inte kommer in på gymnasiet. Det priset är avsevärt högre i ett sådant område när det där mörker som lockar ligger så nära in på hela tiden. Mm. Det är någonting som har skrämt mig.
Den här bilden som målades upp kring Sjumilaskolan i media, alltså då att det gick från kaos som jag har förstått att det faktiskt var. Mm. Och sen så har man liksom målat upp att det var en fantastisk resa liksom, och som slutar på något väldigt ljust sätt.
Mm.
Och jag tänker om vi skalar av den här mediebilden lite, vilka effekter hade ni verkligen?
Ja, det är klart att mediebilden alltid är förenklad och media har ofta ett narrativ som är relativt färdigt som ska liksom de driva. Men helt klart är tydligt att skolan var väldigt illa ute när jag tillträdde. Det var en skola i fritt fall, mer eller mindre. Vi fick ju också väldigt mycket draghjälp, ska man komma ihåg, genom att vi fick en väldigt skarp kritik från Skolinspektionen med ett stort vitesbelopp.
Mm.
Och det gav ju eld i baken på förvaltningen och politikerna.
Mm.
Jag tror att det hade varit ett mycket svårare arbete. Samma arbete hade tvingats göras ändå, men det hade nog blivit mer långdraget om inte vi hade fått draghjälp av Skolinspektionen.
Mm.
Den stora skillnaden vi gjorde på skolan var att vi tog fram en ny handlingsplan för skolan där vi visade väldigt konkret på med mycket konkret åtgärder vad som behövde göras. Där vi också skrev fram vilka de önskvärda effekterna skulle bli av vårt arbete.
Mm.
Och så presenterades det här för personalgruppen och jag tror att det gjorde den stora skillnaden. Och vi fick också möjlighet att nyrekrytera personal. Vi ställde också ett ultimatum till hela personalgruppen att här är vår färdkarta framåt och ni får ta ställning till om ni vill vara med på den här resan eller inte. Och jag tror att då förstod många av dem att nu är det allvar. Nu kan inte vi jobba som vi gjort tidigare. Så att mycket riktigt, det var ju den stora bedriften att vi lyckades driva igenom hela det arbetet. Men det har ju inte varit en enkel resa.
Var, i vilka avseenden nådde ni inte hela vägen fram?
Man får komma ihåg att Sjumilaskolan, det är en skola med 99% av elever som har en annan bakgrund. Alltså föräldrar som inte har svenska som modersmål. Och det är ju en lite perspektiv av vad man har att jobba med. För vad ska jag säga, elevgruppen, när vi gjorde en analys på elevgruppen så konstaterade vi det att om vi ska veta varför vi har de låga resultat som vi har så måste vi också kunna gå på djupet och se vad är det för bakomliggande orsaker till att vi har de här resultaten. Och då konstaterade vi det att hälften av eleverna som gick i årskurs 7-9, alltså på högstadiet, de hade aldrig gått på lågstadiet. Så de hade kommit till Sverige senare än lågstadiet. Men om man tittade på statistiken så redovisar i Skolverkets statistik att man räknas som nyanländ om man har bott i 4 år eller mindre. Och det innebar för vår del att en elev kunde ha kommit till Sverige i årskurs 4. Och när den gick ut årskurs 9 så redovisades det inte. Det framgick ingenstans att den här eleven faktiskt aldrig har gått på lågstadiet. Mm. Där allt grundläggs. Alltså man automatiserar de 4 räknesätten. Man lär sig läsa och skriva och knäcker läskoden och allt vad det innebär. Och det behöver man ju också ha i åtanke när man liksom redovisar statistik och läser statistiken, våra betygsresultat. Så vi har hela tiden en uppförsbacke.
Där är en tweet som jag vet du var med i där någon hade tagit fram statistik ifrån Sjumilaskolan då.
Ja.
Där de menar att från läsåret 16-17 till 17-18 så blev det en högre andel flickor då.
Mm.
Det blev en högre andel av eleverna som hade föräldrar med högre akademisk bakgrund. Vet du vad jag tänker på?
Nej, men det kan inte...
Alltså i alla fall så diskussionen var att hur mycket kan man säga att en person har gjort liksom. Det är ju du som har blivit framlyft som frontfiguren för succén här liksom. Och samtidigt så är det kanske resultat som om man börjar nysta i dem så är de inte helt enkla att tolka. Mm.
Alltså statistiken, man måste alltid åtänka att statistik är... Det är problematiskt när man diskuterar statistik för att den kan ju förändra sig från ett läsår. Du kan ha en elevgrupp ett läsår och så har du en annan elevgrupp ett annat läsår. För att kunna dra några riktiga slutsatser av statistiken så måste du liksom bedöma över en längre sikt. Mm. Och jag anser fortfarande att det är alldeles för lite, det är för kort tidsperspektiv att kunna dra några längre slutsatser av det arbetet som vi påbörjade och drev igenom på Sjumilaskolan. Och jag tar absolut inte på mig någon större ära att vi har liksom gjort ett jättearbete med att höja resultaten. För de är även under den perioden jag var rektor där så visst vi höjde resultaten men det är ändå fortfarande ganska marginellt. Den stora bedriften som jag ser det är att vi lyckades få skolan att överleva. För det fanns också politiska tongångar som pekade på att man ville lägga ner hela skolan. I synnerhet när vi fick vitesbeslutet från Skolinspektionen. Då sa man att det här är alldeles för svårt. Vi kommer inte kunna driva igenom de här förändringarna som krävs från myndighetens sida. Mm. Då är det bättre att vi lägger ner hela verksamheten. Mm. Och det ser jag som den stora bedriften att vi lyckades få skolan få grönt ljus från Skolinspektionen. Det är den stora
var det framförallt via trygghet och studiero eller vad var den avgörande faktorn tänker du?
Ja, det var nog många faktorer tror jag. Det var ju, vi fick ju rött på i princip samtliga bedömningsområden. Mm. Det var ju så illa ställt så att det var knappt något område där inte vi fick kritik. Och sen ett år senare så fick vi grönt ljus på alla områden. Det är ju den stora bedriften som jag ändå bedömer att det skulle tagit i vanliga fall uppemot 2-3 år att driva igenom.
Om man ser liksom att statistiken är lite svårtolkad och så här, men samtidigt tänker jag att som rektor så vet man också vilken skillnad man gjorde i vissa fall, att man är helt säker. Är det vissa saker du kan peka på att här vet jag om att det var tack vare den som det verkligen blev skillnad?
Ja, en sån sak som jag kan peka på det är att vi gjorde väldigt bra screeningtester på eleverna och på samtliga stadier och där vi kunde konstatera att här har vi en så här stor andel elever som inte kan läsa med så pass bra flyt att man klarar av att läsa ett prov eller en text i den takt som krävs för att man ska hinna med att göra ett prov exempelvis. Och där vi, som var helt enkelt för svaga läsare, där vi skapade grupper som under 8 veckors perioder fick regelbundet obligatorisk lästräning. Väldigt konkret. Där speciallärare var involverade. Och där vi liksom efter 8 veckors period så gjorde vi nya screeningtester och såg om vi kunde se någon resultatskillnad. Och vi kunde vid varje avstämningsperiod se tydliga resultatförbättringar. Mm. Det tror jag var en av de saker som gjorde väldigt stor skillnad för betygsresultatet. Att vi lyckades få upp det. Vi hade liksom ingen fungerande simskoleverksamhet. Vi såg till att eleverna blev skickade till simskolan 4 eftermiddagar i veckan. Och lyckades höja simkunskaperna i mycket högre utsträckning. Och det där tänker jag har inte så mycket att göra med föräldrarnas utbildningsbakgrund. Utan det har ju att göra med att skolan inte helt enkelt har tagit hem simningen på särskilt stort allvar. Och där krävs det att man helt enkelt får iväg ungarna till simskolan. Mm.
Jag tänker också att du har ju framlyft också i flera intervjuer att det är att det framförallt att ni började tillämpa skollagen kapitel 5 i form av att ni skapade ordningsregler, började nyttja skriftliga varningar, utvisningar, avstängningar, i någon gång också omplacering. Mm. I 2 fall har du nämnt. Så.
Precis.
Vilken effekt hade det?
Det tror jag hade, det är ju det väldigt stor skillnad. Framförallt för... Och det, helt klart är det så att om man bara kom som besökare utomstående till Sjumilaskolan och under den perioden när jag började där så kunde man ju tydligt se att framgick ju väldigt tydligt att det här är en skola där det är ingen trygg miljö för barnen här. Och det märktes också i mötet med lärare att stöket och den bristade studieron, det var ett jättestort bekymmer som direkt påverkade undervisningsmöjligheterna i klassrummet. Så att när vi började arbeta med de frågorna så såg vi det att här fanns det stora brister. Vi såg exempelvis att det saknades gemensamma ordningsregler för hela skolan. Olika arbetslag gjorde på olika sätt. Man hade olika förhållningssätt gentemot eleverna. Och det kunde skilja sig åt mellan arbetslag som jobbade med samma årskurser. Ganska anmärkningsvärt. Mm. Och sen så tog vi fram rutiner för exempelvis skadegörelse. Och de här sakerna får man inte glömma att de gör skillnad. Man kan tycka det att det är petitesser och det är självklarheter. Men i en organisation och en verksamhet där man inte tagit det här på allvar, så blir det ju lite grann som hela havet stormar. Det är anything goes liksom. Det kan liksom komma undan med att sparka sönder en vägg. Men det resulterar inte i så mycket mer. Kanske ett samtal hem till pappa eller mamma. Men ingenting mer. Och så barn är ju extremt smarta. Dels förstår de kan mycket tydligt se skillnad mellan liksom, alltså sambanden, och de kan se skillnad på vad resulterar det här i för någonting. Hur påverkar det här mig? Hur påverkar det mig och mina föräldrar? Jag brukar säga det att när det gäller det här med skadegörelse, att vi fick bukt mycket med skadegörelsen, det berodde inte på att vi liksom började jaga föräldrar med att vi till höger och vänster med att tvinga dem att betala räkningar för det som deras barn förstörde på skolan. Det handlade om framförallt om att statuera något slags samhällsexempel, att det här är inte accepterat ute i samhället heller. Därför kan inte det vara det på skolan heller. Så att om du förstör till exempel en bänk som är skolans egendom, du skulle inte få möjlighet, du har ju inte rätt att förstöra liksom en bänk ute på i en busskur.
Mm.
Det är samma sak. Det var inte pengarna som var frågan. Det var inte så att vi ville åt pengarna. Men det var framförallt att statuera exempel att det här är inte accepterat. Och det sprider sig som en löpeld. Som jag sa, barn är inte dumma. De vet precis, har det hänt någonting och det har genererat i konsekvenser, så vet inom mycket kort tid så vet hela skolan om det, att det här är inte okej.
Mm. Från den bakgrunden och från det perspektivet, hur ställer du dig till ordningsbetyg i skolan?
Jag har faktiskt inte riktigt tagit ställning till det där. Alltså jag tänker så här att den pessimistiska sidan av mig säger att ordningsbetyg kanske, i värsta fall så kommer inte det ha någon riktig, göra någon riktig skillnad för skolan. Men däremot kan jag säga så här, att vi i svensk skola idag har stora bekymmer med ordningsproblematik. Stök och bristande studiero, det är klarlagt. Det vet vi. Vi vet det genom statistik från OECD, vi vet det genom statistik från Skolinspektionen. Där vi har väldigt tydlig statistik på att det här är ett stort problem i svensk skola. Och där behöver ju tas en ordentlig funderare på vad är det som har förorsakat den här utvecklingen? Vad är det som gjort att det har blivit på det här sättet? För det här är inte en utveckling som har skett över en natt. Det här är en process. Hur har det någonting att göra med kundmentaliteten hos vårdnadshavarna och eleverna? Jag tror att det ligger någonting i det. För det är en förklaring som man ibland får. Men då får man också komma ihåg, hur har skolmyndigheterna drivit på den här kundmentaliteten? För att där sitter de i en knepig sits, skolinspektion exempelvis. För om de driver alla ärenden som kommer in, alltså alla anmälningsärenden som kommer in till skolinspektionen från vårdnadshavare, och de ska agera som en part gentemot skolan och kommunerna, det är klart att man indirekt spär på kundmentaliteten, att är du missnöjd med den här varan så kan du alltid reklamera den, och vi är beredda att vara din advokat som hjälper dig att driva den här åtalan så att säga gentemot huvudmannen.
Mm.
Och jag tror att det där är någonting vi måste fundera på. Vad är det för bakomliggande orsaker som skapat en verklighet ute på skolorna som präglas mycket av kundmentalitet, men också har i sin sida genererat i stök på skolorna. Och det finns, vi behöver liksom vända på alla stenar för att komma till botten med varför det har blivit så stökigt i svensk skola.
Mm.
För det här vet vi.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Vi ska komma till det alldeles strax. Jag tänker vi ska byta lite spår här och gå in på hur man arbetar vetenskapligt och hur vi arbetar utifrån vår egen erfarenhet. Mm. Om jag ritar upp ett litet exempel här, om vi ser ett kontinuum där man i ena änden arbetar enbart utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och å andra sidan, eller i andra änden av kontinuumet, arbetar enbart utifrån sina egna erfarenheter, som du var inne i tidigare då, att ifrån din relation till Afghanistan till exempel. Var befinner du dig någonstans i det här kontinuumet?
Jag skulle säga att jag sveper och pendlar mellan de olika riktningarna i pendeln. Nej, men jag tänker att när vi drev igenom arbetet på Sjumilaskolan, så jag skulle säga att det stora behållningen, eller det som gav oss mycket hjälp, var att vi gick tillbaka till, dels gick vi tillbaka till skolans historia. Alltså vad har man bedrivit för verksamheter tidigare? Vilka satsningar har man gjort som inte har gett resultat? För det är klart att det har varit någon, du har bedrivit verkstad på skolan. Det har funnits en medvetenhet om de bristerna som fanns där bland tidigare skolledning. Men vi vill inte upprepa samma misstag på nytt igen. Sen så gick vi och tittade på forskning. Det finns ju forskat ganska mycket i Sverige på hur man bedriver och liksom skapar bra skolorganisationer. Det finns ju till exempel, Ulf Blossing har ju skrivit mycket om det, forskare vid Göteborgs universitet, och Lennart Grosin vid Stockholms universitet har skrivit mycket om det här med skolor i utanförskapsområden. Hur man skapar likvärdighet. Så att vi visste ju ganska bra vad det är som ger bra resultat. Men det är liksom att det är en sak att liksom läsa in sig på teorier, men en annan sak att göra det, att kunna driva igenom det i en period där du har kniven mot strypen också. Det är en annan utmaning.
Jag tänkte jag skulle vilja återkoppla lite till, eller koppla till rättare sagt, det är en artikel som du och Isak Skogstad publicerade här på DN Debatt för några veckor sedan. Där ni menar att kränkthetskulturen i Sverige leder till rädda lärare. Skulle du kunna förklara hur ni menar?
Det är lite grann det som jag var inne på tidigare. Att det, alltså vi vet i Sverige idag att myndigheternas arbete indirekt har gjort en, i min bedömning, en negativ påverkan på lärarnas status och auktoritet. Med auktoritet menar jag inte att man är en auktoritär person, utan med auktoritet menar jag att man är en slags yrkesstolthet och på självaste professionen. Och där menar jag att vi vet idag också att lärare i mycket högre utsträckning idag tvekar att ingripa när det sker ordningsstörande moment i klassrummet. Man drar sig för att göra det för att man vet inte vilka ramar man har. Man vet inte vilka befogenheter man har som lärare. Och man är framförallt också rädd för att om jag går in, kan det här resultera i att elevens vårdnadshavare kommer in med en anmälan till Skolinspektionen. Och jag sitter sen där med, liksom sitter i en slags galge, och huvudmannen tvingas betala 10 000 kronor för att det här barnet har blivit kränkt. Men där vi pekar på i den här artikeln att ett bekymmer är att skolmyndigheterna företräder helt och hållet den enskildes perspektiv. Men man glömmer bort att det här enskilda barnet, den här enskilda eleven, kan ha förstört undervisningen för 20-25 andra elever. Så det är föga värt för skolinspektionen eller barn- och elevombudet att de andra elevernas rätt till utbildning. Och det är intressant för att skolinspektionen åberopar hela tiden barnets rätt till utbildning. Elevernas rätt till sin utbildning. Men plötsligt blir ju det där inte värt så mycket. Var hamnar de eleverna som sitter kvar där så tvingas det ut med att få sin undervisning förstörd. Lektionen inställd på grund av att en eller några stycken elever förstör. Vänder upp och ner på klassrummet. Vad händer med deras rätt till sin utbildning? De som sitter kvar där och blir lidande och straffade för det här.
Mm.
Det tycker jag är ett perspektiv jag har många gånger glömt bort. Och som jag tycker att man från skolinspektionen borde också ha i åtanke när man gör sina bedömningar.
Mm.
Men deras perspektiv är mycket, mycket snävt. Framförallt barn- och elevenbudet har ju bara den enskilda elevens perspektiv.
Jag vet inte, har du läst svaret ifrån Helene Engmo och Caroline Dyrefors Grufman då?
Jag har läst deras svar.
Ja,
men, det? Men det är inte alla, de har inte räknat upp alla de exempel vi ger i våra artikel. Och det finns andra exempel på ett exempel på som...
Det ska sägas att, förlåt, Helene Engmo kommer ju från skolinspektionen, yeah. Företräder skolinspektionen och Caroline Dyrefors Grufman representerar BO, alltså barn- och elevombudsmannen.
Mm.
Ja.
Mm. Precis, och men kontentan i våran artikel är att det finns nu, i våran artikel så lyfter vi fram ett antal exempel. Vi hade kunnat lyfta fram 10 andra exempel också. Men kontentan med våran artikel är att lite grann det jag är inne på just nu, att hur det skapar en osäker lärarkår genom de bedömningar de kommer fram till. Sen de här små detaljerna som de pekar på att när det berodde på inte den incidenten utan det är snarare den här incidenten. En sån sak som de inte har lyft är ju det exemplet jag tog upp i en artikel i höstas i Göteborgs-Posten där jag pekade på att det var en elev på en skola kastade stenar och en lärare griper in och håller fast eleven att det får du inte göra. Och då går elevens föräldrar och anmäler läraren till barn- och elevombudet för att eleven blir kränkt när denne blir fasthållen inför elevens kamrater. Den huvudmannen fick betala 15 000 kronor i böter till barn- och elevombudet. Så det där är bara ett i raden av exempel på fall där man gör det här.
Jag tolkar att där finns en... inte bitterhet, men en mild upproriskhet i dig där.
Alltså fler och fler saker i skolans värld, fler och fler delar av skolans arbete har blivit juridifierade. Till exempel alltså hantering av skolmaten, det behöver man liksom fundera på juridiskt. Hur fungerar det här? Rektorn har rätt att kunna gå in i elevernas skåp om man misstänker att det förekommer droger. Då måste man först kolla upp vad det står i skollagen. Avstånd till skolan. När eleven är på väg till skolan. Vart slutar vårdnadshavarens ansvar och vad börjar skolans ansvar? Där behöver man kolla upp i skollagen. Alltså det finns otroligt mycket mer av skolans arbete som blir juridifierat.
Mm.
Hur långt sträcker sig skolans ansvar vad gäller behov att tillgodose elevens behov av särskilt stöd? När är det rimligt? Alltså när är det good enough? Så att mycket av det har blivit juridifierat och det har inte skapats i ett vakuum.
Nej.
Så jag tror att man behöver se över skolinspektionens uppdrag. Ska det ha hela det här uppdraget både med... Idag så jobbar skolinspektionen med tillståndsprövning av fristående huvudmän. Man jobbar med anmälningsärenden, man jobbar med tillsyn, man jobbar med kvalitetsarbete, alltså kvalitetsredovisningar. Alltså man jobbar ju med ett väldigt brett uppdrag. Och sen till på det har du barn- och elevombudet och sen har du lärarnas ansvarsnämnd. Alltså vi har ju fått en skolmyndighet som har svällt med åren. Jag vet inte, var det så mycket sämre tidigare i svensk skola? Jag tror inte att kvaliteten på svensk skola var sämre innan vi fick de här myndigheterna.
Mm.
Jag värnar jättemycket om den svenska skolan. Jag tycker att den är... Alltså jag tycker att svensk skola inte har råd att flacka som den gör med... jag kan ta ett exempel. Jag menar att det är otroligt pinsamt, otroligt bekymmersamt att Sverige rankas som ett av de länder i världen bland OECD-länderna med högst andel förekommande stök och ordningsbrister bland OECD-länderna. Jag tror att vi liksom ligger tvåa eller etta. Och det Sverige rankas som etta när det gäller sena ankomster bland alla OECD-länderna. Då måste man ställa sig frågan, hur har det blivit så här? Alltså, det är som att vi har bara godtagit det. Jag har inte sett några större politiska utspel när de här OECD-rapporterna kom för några år sedan. Att så här ser det faktiskt ut. Den här statistiken jag pekar på, det kom i en rapport som heter Talis-rapporten 2013. Så vi under ett flertal år har vi vetat om det här, att så här ser det ut i svensk skola. Och Skolinspektionen har varje år kommit med rapporter och visat på att så här stor andel av eleverna i årskurs 9 upplever att de blir störda på sin lektion varenda dag. Och det är det som att man bara viftar bort det, att vi fortsätter att jobba på det här sättet. Mm. Och det är för mig som skolmänniska extremt pinsamt att det har blivit på det här sättet. Det borde vara andra saker som ligger mycket högre upp i prioriteringsordningen för vad vi ska jobba, vilka utmaningar vi ska jobba med som skola, inom svensk skola. Men istället är det den här, alltså jag åker du till Japan eller till Singapore och frågar dem, vad är ert största bekymmer? Det är inte liksom den bristande studieron. När jag var i Afghanistan här veckan och frågade en rektor där, vad bedömer du som ditt stora bekymmer? Nej, men det är lokalbegränsningarna. Våra elever läser 3 skift, men om vi fick önska skulle vi ha mycket större skola, för då hade inte vi behövt läsa 3 skift. Det är den stora utmaningen där. Men de pratar inte om att det brister i studieron och att eleverna inte sköter sig. Mm. Att eleverna kommer sent typ i kvarten till varenda lektion. Men det gör det i svensk skola. Hur har det blivit så här?
Som jag ser debatten så finns det dels då förespråkare som du då som vill ha ordning och reda i skolan och gärna ta till skollagen kapitel 5. Mm. Och sen så är det en annan falang som mer utgår ifrån barnens behov. Vi måste anpassa skolan utifrån så här, va? Varför tycker vi så olika? Varför är det sådana dikotomier liksom i skolan?
Jag tror inte att vi egentligen står så långt ifrån varandra. Och jag tror att i den allmänna debatten så framställs det att vi står väldigt långt ifrån varandra. Men jag menar att det är klart att min bedömning är självklart så ska alla eleverna liksom, varenda ärende ska givetvis ses som ett unikt ärende. Vad beror det här? Vilka är de bakomliggande orsakerna till att den här situationen uppstått kring, om det rör sig om en enskild elev? Vare sig den eleven är en hemmasittare eller om den kommer sent hela tiden till skolan eller om det skapar stök på skolan. Då måste man ju bedöma det enskilt. Och rör det sig om att det här är en elev som man har kunnat konstatera att den här eleven lider av, har svårigheter eller det har diagnostiserats, så ska den givetvis mötas upp utifrån de behoven eleven har. Men om det rör sig om allmänt stök, bara djävulskap, då måste man bedöma det på ett annorlunda sätt, menar jag. Så jag tror inte att man kan liksom säga att det är liksom alla elever som skapar stök eller kommer sent till skolan, att det är som ibland de tongångarna jag hör, att ah, men det beror bara på psykisk ohälsa. Det menar jag är skitsnack. Det där är ett sätt att underkänna eleverna, menar jag. Att det är att liksom ha låga förväntningar på eleverna, att ja, alla samhällsproblem eller alla ungdomsproblem kan kokas ner i psykisk ohälsa. Det är också en trend som jag ser det som. Ja, ungdomarna, 18-åringarna åker ner till Syrien och slåss för IS. Ja, det beror på psykisk ohälsa. De begår folkmord. Ja, det beror på psykisk ohälsa. Det beror på utanförskap. Vi har på något sätt hittat lösningar som, eller förklaringsmodeller, där vi kan gå till sängs varje natt och känna att ja, vi har en förklaring till varje samhällsfenomen. Och den passar mig. Och så kan vi fortsätta jobba på. När vi ser att problemen ökar och ökar och ökar. Jag är mycket tveksam till den typen av förenklande förklaringsmodeller. Mm. Där man liksom viftar bort att här har vi faktiskt ett bekymmer. Vi måste kunna prata om det åtminstone.
En av de som riktade rätt så skarp kritik mot er artikel var ju också Bo Helskov, LVN, förespråkaren av lågaffektivt bemötande. Mm. Där han skriver på sin blogg då att utifrån hur ni använder skollagen kapitel 5, så säger han då att skollagen definierar i kapitel 5 var gränsen går för lärarnas beteende gentemot eleverna i syfte att upprätthålla ordning. De metoder som beskrivs, alltså de sakerna då som skapar ordningsregler, utvisning, avstängning, omplacering och så vidare. De metoder som beskrivs är vad vi skulle kunna kalla amatörmetoder. Metoder som vi vet inte minskar oron och stöket i skolan, utan ofta ökar det. Om vi slänger ut en elev från klassrummet kanske det blir lugnare just då, men risken för oro kring den eleven i nästa lektion ökar. Det är som att kissa på sig när man fryser. Värmer en liten stund, men på sikt är det ingen hållbar strategi. Vad har du att säga kring det resonemanget?
Ja, alltså den första meningen du läste där, att han menar att det där är
amatörmetoder.
Det är klart att det står på Heisko fritt att tycka att statens skrivningar i skollagen är amatörmässiga, för det är så de är formulerade. Det är klart att det får han ju tycka, men sen är Bo Heisko, jag menar, han företräder en metod som han åker runt och föreläser kring. Han har ju ett eget intresse i att det här är, han har ett alternativt arbetssätt som han vill att skolorna ska implementera. Det får man också komma ihåg. Men jag tänker att jag tror att en skola utan tydlighet är en skola som inte ens uppskattas av eleverna själva. När jag frågade eleverna på Sjumilaskolan, vad är det som gör en lärare bra? Så brukade de nästan alltid säga, ja, men det är när läraren är sträng. Och så frågar jag, vad menar ni med det? Brukar de säga, när vi gick djupare in på svaret, så framkom det väldigt tydligt att det de menade med sträng, det var egentligen att det är den läraren som har liksom tydligast ramar och förhållningssätt i sitt klassrum. Där de visste, eleverna från det ögonblicket de gick in i klassrummet visste, det är det här som gäller i klassrummet. Läraren kan genom liksom sitt kroppsspråk och sin tydlighet visa på vad han eller hon menar. Det de förordade var inte en lärare som står gapar och skriker, för det fungerar aldrig.
Men vad är det egentligen då i det lågaffektiva bemötandet som du för det var någon artikel i GP också där du hade skrivit att du var skeptisk eller uttalat dig på något sätt att du var skeptisk mot det lågaffektiva.
Alltså, jag är skeptisk mot det lågaffektiva bemötandet för att jag har erfarenhet av att det inte fungerat på Sjumilaskolan. När jag kom till Sjumilaskolan så hade Bo Heisko varit där. Han hade jobbat på skolan, varit ute och besökt den. Lärarna hade fått ett exemplar av hans bok. Men då frågade jag, var är det lågaffektiva arbetet? Men det gick inte att se någonstans. Så att jag tänker att det är mycket möjligt, det ska jag tillstå, att det är mycket möjligt att Bo Heiskos arbetsmetoder fungerar i en annan typ av verksamhet. Men det är helt fel metod att använda sig av när skolan redan hamnat i en situation som mer eller mindre i fritt fall, där det liksom ingenting av det här grundläggande fundamentet finns på plats. Då är det fel metod, menar jag. Mm. Och om jag förstår det rätt så har också den metoden framförallt utvecklats för SIS-institutioner och behandlingshem. Och inte framförallt för skolor. Det måste man ju också ha i åtanke. Så det är mycket möjligt att hans metoder fungerar i en annan typ av verksamhet. Men jag skulle inte rekommendera den för rektorer som har en skola med ganska omfattande ordningsproblem. Det menar jag, min erfarenhet är att det inte är rätt metod.
Mm. Behöver man någon gång möta eleverna högaffektivt, fast att du var emot skrik och gap pedagogiken där?
Jag menar att ytterst så är alla eleverna mest behjälpta av en tydlighet och höga förväntningar. Och det i sin tur kan generera att eleverna själva ganska enkelt inordnar sig i de regler och förhållningssätt som råder på skolan. Jag är övertygad om att samma elevgrupp kan fungera väldigt olika i olika skolmiljöer beroende på vilket förhållningssätt man har gentemot eleverna. Jag tror inte att strängare regler eller mera sanktioner är det som är liksom det yttersta den yttersta räddningen för skolan för att komma till bukt med de problemen. Det hoppas jag att det framgår, att det är inte det jag förordar mer. Jag menar att den yttersta vägen är att stärka lärarna i sitt ledarskap i klassrummet. Mm. Och då behöver vi komma tillbaka till, följa läraren tillbaka till den ledarskapsutbildningen att få på lärarutbildningen. Och syna den i sömmarna. Hur formar vi lärarna på lärarutbildningen? Och där menar jag, där står den stora elefanten i rummet.
Utifrån din situation idag, när du faktiskt är chef över rektorer, hur arbetar du med just den frågan att det är lärarna som är nyckeln? För du har ju kommit ett steg längre bort nu, så att säga. Mm. Hur arbetar du för att sätta den frågan högt på dagordningen?
I min nuvarande roll så har jag kommit längre, tyvärr, det är lite sådär märkligt att jag har kommit längre bort ifrån det där. Jag kan inte göra jättestor skillnad för lärarna i klassrummet. Men såklart att jag kan lyfta frågan med rektorerna och det här är någonting som jag försöker liksom skapa förutsättningar för rektorerna att det här är någonting de kan arbeta med. Men man har inte alls samma möjlighet att jobba med klassrummet på samma sätt.
Hur känns det?
Det är en frustration såklart. Man kommer längre bort ifrån klassrummet när man inte jobbar som rektor. För nu förstår jag på allvar vad lagstiftaren tänker sig när man pratar om rektor som pedagogisk ledare. För rektor är verkligen pedagogisk ledare med tanke på att rektorn kan göra skillnad i klassrummet. För mig betyder det pedagogisk ledare. Länge undrade vad menar man egentligen med pedagogisk ledare? För pedagogisk ledare, rent logiskt, så borde ju läraren vara den pedagogiska ledaren. Men nu förstår jag allvar vad man menar med det. Och skolchef är inte pedagogisk ledare. Tyvärr är det så.
Om vi ska avsluta här. Jag tänker utifrån det du säger här om att det är i klassrummet som skillnaden på en skola verkligen kan ske. Vad har du för budskap att skicka till lärare, rektorer i Sverige idag?
I Sverige är skolan, vad gäller fortbildningsinsatser och satsningar för att stärka professionen och den typen av satsningar. Till skillnad från andra OECD-länder så är det väldigt lite av det som kommer till klassrummet i gagn. Och då bör man vara självkritisk och fundera på de här konferenserna som lärarna går på, de ändlösa mötena och så vidare. Hur mycket av det som kommer faktiskt eleverna till gagn? Och där framkommer det väldigt tydligt att i relation till andra länder så kommer mycket mindre klassrummet till gagn i Sverige. Mm. Och då behöver vi liksom fundera på vilka satsningar är det som kan göra skillnad för eleverna. För när vi gjorde olika satsningar på Skymilaskolan så ställer vi oss alltid frågan, är det här någonting som kommer gagna elevernas resultat? Vi måste ytterst utgå ifrån elevernas måluppfyllelse. Kommer den här satsningen öka elevernas måluppfyllelse? Är svaret nej på den här frågan, då är det inte lönt att gå vidare med det. Men jag tror att rektorerna måste stå på sig och säga att vare sig man har att göra med myndigheter, SPSM eller om det är Skolverket eller om det är konsulter eller om det är liksom konferensarrangörer och så vidare, så måste man liksom vara mer kritisk. Mm. Det är ett råd jag kan skicka.
Våga säga nej alltså.
Man måste kunna våga säga nej. Och också när det är frestande, för att många gånger så står de ju med en ganska stor pengasäck och säger att vi har mycket resurser, men man måste kunna våga säga nej.
Ska vi avsluta då? I nejet avslutar vi.
Det är roligare att säga våga säga ja, men jag sa nej. Nej är negativt, men
ja. Hamid Safar, tusen tack för att du var med i rektorn.
Stort tack för att jag fick vara med.
Tack.